I de två senaste avsnitten blickade vi bakåt i hopp om att förstå mer om vår nutid och framtid. Men få personer i nykterhetsrörelsen har en så stor backspegel som Gösta Westlund. I det här lite längre avsnittet kommer du få höra Gösta prata om sitt liv, fortbildning och nykterhetsrörelsens framtid. Jag heter Jens Wingren och reporter för det här avsnittet är Ulrika Ambjörn.
Gösta Westlund föddes i en arbetarfamilj i Gagnef i Dalarna. Vid 6 månaders ålder placerades han i fosterhem och från 3 års ålder bodde han hos sina farföräldrar. I tonåren fick han ekonomisk hjälp av en faster för att kunna studera på folkhögskola. 1928 blev han medlem i nykterhetsrörelsen och under 1930-talet debatterade han med nazister för demokrati och jämlikhet. Han blev en klassresenär, beskälad av att bygga ett bättre och rättvisare samhälle. Gösta Westlund blev IOGT-NTOs folkhögskola Tollares första rektor och där införde han du-reformen, det vill säga att lärare och elever duade varandra mer än ett decennium innan Bror Rexed blev känd för samma sak. Hans meritlista är lång och brokig. Han har arbetat med medarbetarinflytande i industrin, varit folkhögskoleinspektör och undervisningsråd på skolöverstyrelse. Han bildade personaladministrativa rådet, var rådgivare åt regeringen i Tanzania och var ordförande i Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar. Han har utsetts till hedersdoktor vid Linköpings universitet och mottagit medalj av regeringen. Han har varit lärare både åt Olof Palme och åt kung Carl Gustav och åt min egen pappa. Gösta Westlund har inspirerat många. Gösta är den bästa lärare jag haft, säger min pappa, som fann studiemotivation och utbildade sig till folkskollärare på Tollare. När Gösta Westlund fyllde 100 år 2013 instiftades de så kallade Westlunddagarna, en årligen återkommande mötesplats med syfte att belysa folkbildningens utvecklingsmöjligheter i Gösta Westlunds anda. Så, nu är vi framme. Accentpodden ringer på Gösta Westlund i hans hem i Nacka strax öster om Stockholm. Om ett par veckor firar han sin 150 födelsedag och är därmed 5 år äldre än den svenska demokratin som 100-årsjubilerar i år.
Hallå.
Hallå, hej Ulrika.
Välkommen.
Tack.
Så, varsågod, stig på.
Ja, tack.
Ja, du har fint väder med dig.
Ja.
Ja.
Snarare högsommar än försommar.
Ja, jag hörde en kvinna i radion som klagade över att det är för varmt.
Ja, vad säger du då?
Ja, också. Hörde, nu ska vi se här. Du vill ha lite kaffe?
Ja, tack.
Ja, men då, om du kommer med ska jag visa dig en sak.
På plats i vardagsrummet med kaffe och kanelbulle uppdukat på soffbordet backar vi bandet drygt 100 år tillbaka i tiden. Till en liten by i Dalarna år 1913.
Vi var tvillingar, min syster och jag. Och min mor vårdade oss på bästa sätt under 6 månader. Men sen skildes vi. Så min mor skötte min syster och jag blev placerad i ett fosterhem. Och i det fosterhemmet var jag i 3 år. Men då blev min fostermor gravid och då tänkte hon att jag kanske inte kommer att vårda Gösta lika som mitt eget barn. Och därför så överlämnade hon mig när jag var 3 år till min farmor. Så jag har vuxit upp hos min farfar och farmor. Och min mor träffade jag först sen när hon, jag tror hon hade fyllt 60 år. Och min far träffade jag nästan dagligen. Därför att han hade gift sig, skaffat barn och bosatt sig hemma i byn. Och vi träffades nästan varje dag, men aldrig så att vi talade till varandra som far och son.
Men du visste att det var din
far? Jag visste att han var min far. Mm. Det var ju en lite ovanlig start. Men och farmor som var över 50 år då, hon hade själv fött 15 barn. Och av dessa 15 barn dog 6 i tidig ålder. Så hon hade ju inte mycket krafter kvar. Men både farmor och farfar skapade trots allt en trygghet som jag fick stor glädje av. En trygghet som också präglades utav ordning och reda. Jag fick lära mig tidigt att hålla tider, att hjälpa till med det som det var möjligt för min ålder och så. Och lära mig att tala sanning och att överhuvudtaget försöka att bete mig så att farfar och farmor och omgivningen kunde räkna med mig. Och det tyckte jag var underbart att få börja så.
Gösta Westlund föddes i ett strikt klassamhälle och i en samhällsklass som förväntades att underordna sig. Att ha studenten var långt ifrån en självklarhet. Men en faster som drev syateljé var beredd att stötta honom ekonomiskt. För att få reda på om han var studiebegåvad skickades han till en frenolog som mätte och undersökte hans skalle. I linje med den då populära läran att en människas intelligens kan utläsas av huvudets form och omfång.
I de grupper som jag växte upp, bland arbetare och småbönder, så fick vi alltid inordna oss i det klassamhälle som fanns. Så det lärde jag mig då. Och tidigt så, det hör också till historien att jag hade flera farbröder och fastrar som alla arbetade i kroppsarbete och var mycket bra människor. Och en av dem, hon var sömmerska och var med om att skapa en syateljé i Borlänge. Och det var hon som sedan blev ett stöd för mig också ekonomiskt. Och hon hjälpte också till så att jag fick börja på att studera, därför att hon hade hört talas om att det fanns en frenolog. Det vill säga en man som mätte skallen på människor så att de kunde undersöka vilken möjlighet de hade för studier. Och nu var hon med komma till en sån frenolog i Borlänge. Och han undersökte mig, skrev ner vad han uppfattade när han kände på mitt huvud och sådär. Och klistrade igen det i ett kuvert som han sände till min faster. Men innehållet vet jag ingenting om. Men resultatet var att hon, trots att hon hade så små inkomster, sa att jag har ordnat med en magister i Borlänge så du ska komma och studera för honom. Så fick jag bo hos henne och så började jag studera. Vi sökte till Fjällstedtska skolan i Uppsala, men jag var för ung till det. Men då sa hon, försök att studera och tentera till realskolan i Borlänge. Men om du kan så ska du försöka och komma in i andra klass. För då blir det billigare. Och jag, med de få böcker jag hade så läste jag tyska och franska så gott jag kunde. Och tenterade och kom in i andra klass. Och så gick jag i realskolan.
Varför var det viktigt för dig att studera?
Ja, jag såg ju hur samhället såg ut. Jag var inte då, när jag var, alltså före 1932, så var jag alltså inte så intresserad av politik och studier. Men när jag har tagit min realexamen 1932, då upplevde jag arbetslösheten och var med om att starta en socialdemokratisk ungdomsklubb i socknen. Och så började det hela. Och så en dag, jag vet inte om jag då förirrar mig i detaljer, men en kväll 1933, när farmor och en sjuk farbror som hade drabbats av sömnsjuka och jag satt och åt vår rågmjölsgröt på kvällen, så steg det in tre unga pojkar som talade tyska. Och de berättade då, och de visste tydligen att det fanns en som kunde några lite grann tyska. Och så uppsökte de då mitt hem och så berättade de om vad som hände i Tyskland. Och det där gjorde att jag blev väldigt mycket upptagen utav den fruktansvärda utvecklingen i Tyskland. Men också utav utvecklingen i Sovjet och andra dramatiska händelser på den tiden. Men så en dag så kom en präst och undrade om jag ville studera. Jag sa att jag vill gärna studera. Och då sa han att han ville bekosta mina studier i en folkhögskola. Och jag sa det att det vill jag inte, för jag tror att pastorsadjunkten behöver sina pengar själv. Men vi kom överens om att jag skulle betala tillbaka pengar till honom när jag själv fick några pengar. Och sen så sökte jag till Brunnsvik, men det var fullsatt. Jag hade hört talas mycket om Brunnsvik och var väldigt intresserad av den folkhögskolan.
Och den ligger i Dalarna också.
Ja, den låg alltså utanför ovanför Ludvika. Ja. Men då sa han att det finns en bra folkhögskola i Sigtuna. Och det visste jag. Och jag sa det att, men den är kyrklig, sa jag. Och jag är inte så säkert engagerad i kyrkan. Men hur det nu var så tänkte jag, det är bättre att jag får gå i någon folkhögskola än att inte få gå alls. Och så gick jag på vinterkursen i Sigtuna. Och det blev en stor upplevelse för mig. Inte så att jag kunde acceptera den tro som bar upp ledningen i Sigtuna. Jag respekterade den och de gjorde mycket fint med den. Men den tron kunde jag inte omfatta. Men däremot så lärde jag mig vad det behövs av kontakten mellan människor, av pedagogiken i olika ämnen, av samarbetet inför olika problem i ämnena och så vidare. Vad det leder till av möjligheter till personlig kontakt mellan människor. Och den upplevelsen, den kom sedan att påverka mig i det jobb jag hade med arbetslivet.
1928 blev Gösta Westlund medlem i nykterhetsrörelsen och under 1930-talet hamnade han ofta i konfrontation och debatt med nazister, bland annat i IOGT-lokalen i Björbo.
Nazismen började att visa sig och sina verkliga avsikter i Tyskland. Då kom det en hel del representanter för olika nazistfalanger i Sverige upp till Dalarna. Därför att de tänkte sig att precis som Gustav Vasa en gång i tiden fick anhängare och kunde rulla upp motståndet. Mm. Så jag kom då att tillsammans med en del andra människor ha en hel del intensiva diskussioner med sådana nazistledare i Gagne och i området runt omkring där.
Hur gick det?
Hur det gick?
Ja.
Ja, om nazisterna samlades själva så gjorde vi ingenting. Men om de på sina affischer angav att det skulle bli diskussion, då kom vi dit och deltog i diskussionen. Och det var diskussioner som var väldigt intensiva och ibland våldsamma. Inte så att det övergick till våld, men mycket, mycket aggressiva. Det är många som jag kunde tala om, men det skulle föra för långt. Men det var då särskilt ett möte i Björbo, i OGT-lokal, där Hjalmar Furugård, nej, jag vet inte om det heter Hjalmar Furugård, som var nazistledare från Deje, som var där. Och som ledde till att vi, och bland annat två pojkar från Brunnsvik, där den ene blev vice ordförande i LO, och hette Einar Norman, och den andra blev ordförande i Svenska Telegraf- och Arbetarförbundet, eller vad det hette, som hette Sten Sjöberg. De tog över hela diskussionen. Sen kom Furugård tillbaka med landsfiskalen från Floda. Men då hade vi redan tagit över och sjöng Internationalen. Och sen avslutade vi mötet.
Dagens nynazistiska rörelser ser han inte som samma hot som 1930-talets.
Nej, först så har jag då den uppfattningen att dessa nynazistiska rörelser, de har inte samma slagkraft, därför att nazisterna på 30-talet, de fick väldigt kraft av det som hände i Tyskland. Där en nation på 60 miljoner människor plötsligt förändrades till en diktatur som ingen av oss hade förutsett. Det var en oerhörd kraft, och det var många i Sverige som präglades av det. Jag var med i ett annat nazistmöte i Gagne, där en pensionerad kyrkoherde höll en regelrätt predikan från talarstolen som var draperad med en flagga i svenska färgerna, men där den reguljära korstecknet var ändrat till ett hakkors. Och med honom diskuterade jag intensivt och det ledde till att han efteråt frågade om inte jag ville studera. Och då sa jag det att jag vill gärna studera, men jag säljer inte mina idéer för en studentmössa. Skillnaden mellan de nynazistiska nazistiska rörelserna är att de har stöd i vissa liknande rörelser ute i Europa. Men de har inte alls detta, jag höll på att säga, förlamande stöd som förekom med det oerhörda som förändrade i Tyskland. Och i synnerhet när Hitler erövrade Norge och aktivt deltog i kriget i Finland. Då var vi helt omringade av detta, och då var det många i Sverige som sa att ja, vi har hört att de tyska ungdomarna sköter sig väldigt bra och att det är ordning och reda på gatorna i Tyskland. Så jag hade diskussioner med en hel del människor om detta, och pekade på alltså att det som är det väsentliga för oss, det är att få hålla fast vid och fördjupa den demokrati som vi har.
...1937 tog Gösta Westlund studenten. Därefter utbildade han sig till lärare i Uppsala och arbetade sedan bland annat på folkhögskolorna i Brunnsvik och Marieborg och även vid Sigtuna stiftelsens läroverk. Han studerade det senaste inom amerikansk sociologi och tog del av den första arbetslivsforskningen. Utifrån det skrev han boken Arbetsglädjens problem, en skrift som gavs ut både av industrins upplysningstjänst och av brevskola.
Alltså det som var det centrala i mina studier där om förhållandena i Amerika, det var det att i samma mån som en anställd känner att man räknar med honom eller henne och att vederbörande har möjlighet till inflytande, så kommer han att göra en maximal insats.
Han arbetade också i en försöksverksamhet kring kommunikation och ledarskap i cellulosaindustrin i Sundsvall och hade planer på att flytta till USA och doktorera. Men livet tog en annan vändning. 42 gifte sig Gösta Westlund och hans norska kärlek Vessla, lärare även hon. Och 1944 föddes sonen Lars. Snart förstod de att något inte stod rätt till. Det visade sig att han hade en CP-skada.
När vi fick veta när han var 8 månader ungefär, och vi förstod att det var något fel. Han kunde inte hålla huvudet, han kunde inte klara ögonen. Han kunde inte röra sig på rätt sätt. Då gick vi till en mycket känd barnläkare i Stockholm för att få en riktig diagnos. Och då sa han är obildbar, så lämna honom ifrån er och glöm honom. Och det satte igång ett åsknedslag hos min fru och mig. Aldrig överge ditt eget barn. Och aldrig överge ditt eget barn om det sedan också på grund av ett handikapp är helt värnlöst. Då föddes hos oss en annan sak, och det var den: kan inte barn med CP-skador förändras, utvecklas, tränas så att de får ett bättre liv? Så började vårt jobb med honom. Så började med sjukgymnaster och läkare som egentligen inte visste mycket om varken det ena eller det andra när det gällde CP-skadade. Det går att träna CP-barn. Och med Lasse blev det klart. Han var den första som gick igenom hela skolsystemet och universitetet i rullstol. Och den obildbara Lasse Westlund tog en filkand i engelska litteratur och samhällskunskap. Och blev lärare och assistent på Furuboda folkhögskola. Och detta påverkade också tusentals andra unga människor i Sverige som annars skulle ha förtvinat eller i varje fall haft det svårt på olika institutioner.
Och tack vare Lasse så hamnade du också på Tollare folkhögskola.
Ja, just det. Det gjorde jag.
För vid den tiden när Lars skulle börja skolan bodde familjen i Sundsvall. Och Gösta och Vessla ställdes inför beskedet att sonen enbart kunde erbjuda skolplats på Eugeniahemmet i Stockholm. Vilket innebar att 8-åringen skulle bo på internat. Något de inte kunde tänka sig. Det blev istället till att söka arbete och flytta till huvudstaden.
Och då hade jag bakom mig hela denna upplevelse av min ungdomsklubb i Gagnef, av Brunnsvik, med inställningen där till ett starkt samhälle som kan skydda människor, alla människor, av den intima känslan av samhörighet mellan människor på Sigtuna, av studierna i Western Electric Company i Chicago, av mina erfarenheter i Sundsvall, och så byggde vi Tollare. Och då var det klart alltså att vi genomförde du-formen. Vi genomförde en skolstämma där alla på skolan, både lärare och elever och anställda, hade en röst. Och där en elev var ordförande. Och en skolnämnd som bestod av två lärare, två elever och rektor som ordförande. Och skolnämnden skulle alltså genomföra de beslut som skolstämman hade fattat. Och skolstämman kunde fatta sina beslut med undantag av det som styrelsen beslöt och det som hade beslutats utav riksdagen. Men så formade vi alltså Tollare som är i grunden en demokrati. Så att hela min verksamhet består alltså utav dels känslan utav folkhögskolan så som ett väldigt viktigt demokratiskt element och instrument. Både Wendelsberg och Tollare har genomfört väldigt viktiga saker. Du kan tänka dig på Justus Eljeskog i Wendelsberg till exempel. Och du kan tala om flera av lärarna och rektorerna på Tollare. De har påverkat hundratals elever och människor utanför skolväsendet. Och jag menar alltså att både Tollare och Wendelsberg, om de får initiativkraftiga och engagerade ledare, så kommer de att spela stor roll, inte bara för de lärare och elever som finns på skolorna, utan också på ett stort antal människor som på olika sätt kommer att få kontakt med skolorna. Och det som nu sker och som kommer särskilt tydligt fram, det är alltså att folkhögskolornas roll börjar på ha stegvis förändrats. Det var klart från början att folkhögskolornas främsta insats var att försöka ordna så att det kom intresserade människor till kommunpolitiken, till landstingen och till riksdagen. Man skulle inrikta sig på att i folkhögskolan lära sig hur den allmänna medborgerliga verksamheten i ett samhälle fungerade, och att var och en utav framförallt pojkarna skulle träna sig så att de kunde bli kommunalfullmäktige eller vad det nu var för någonting, och på det viset bli en grund och en ryggrad för demokratin framåt när adeln och prästerna förlorade inflytande till riksdagen. Det som har hänt under tiden, det var att folkhögskolorna arbetade då för att få ledare till politiska ledare. Men så småningom upptäckte ju människor på landsbygden, de som bodde i städerna, hade, om de hade något sånär förnuftiga och rika föräldrar, de gick till läroverk. Men de som var i landsbygden hade ingenting. Nu upptäckte de plötsligt folkhögskolor runt omkring som hade akademiska lärare. Lärare som var mycket bättre utbildade än de som ledde folkskolan. Därför att det tog tid för folkskolan att utbilda folkskollärare. Nu fick många av ungdomarna, bondeungdomarna först och sedan arbetarungdomarna, fick en chans att få en utbildning som hjälpte de flickorna att söka till sjuksköterskeskolor, pojkar till lärarseminarier och flickor också, eller till polisskolor och så vidare. Det var alltså därför sköts intresset så att det inte bara blir fråga om att i folkhögskolorna utbilda blivande politiker, utan också att ge en förutsättning för ungdomarna att bli sjuksköterskor och socialsekreterare och poliser och lärare och allt vad du vill. Alltså yrkeskompetensen kom i viss utsträckning alltså att få större betydelse eller i varje fall lika stor betydelse som ledarutbildningen. Sen alltså på 60- och 70-talet så minskar folkrörelserna i betydelse. Både arbetarrörelsen, nykterhetsrörelsen och frikyrkorörelsen förlorade medlemmar. Och medlemmarna blev alldeles äldre och äldre. Och så sa man, och det blev ett vanligt talesätt, alltså att ja, folkrörelsen har ingen betydelse. Och folkrörelsernas stora betydelse var ju att komma in i en rörelse innebar att man hade lika stora möjligheter.
Oavsett om man är man eller kvinna?
Ja,
oavsett
om man är man eller kvinna eller kommer från ett fattigt hem eller ett rikt hem. Det var en utomordentlig grundutbildning i att se människor lika. Och det försvagades med folkrörelsernas avmattning. Jag såg ibland på det sättet alltså att IOGT-NTO och nykterhetsrörelsen utifrån och ibland också inifrån betraktades som någon form av sekteristisk. Och för mig är nykterhetsrörelsen en kulturrörelse. Det är en rörelse som inte bara inser risken med alkohol och med olika droger och sånt, utan inser alltså vad det betyder med social kontakt, med folkrörelsearbete, med kultur och dans och litteratur och bildkonst och allt vad du vet. Allt detta är oerhört viktigt och det tänkte jag då alltså att det skulle i viss mån kanske stimuleras genom den inriktning Tollare fick. Nu kom alltså metoo-rörelsen. Och det som för mig då är frågan, kommer metoo-rörelsen att finna sådana samarbetsformer som påminner om folkrörelserna, framförallt på ett område som idag är det allra viktigaste som har skett, nämligen att kvinnorna för första gången får samma inflytande och samma ställning som männen. Och då menar jag att det vi får arbeta med i folkhögskolorna, och det är nu någonting som är väsentligt i Västlundrörelsen, Västlunddagarna. Vad du kallar dem, det spelar ingen roll. Men det är alltså att kan vi samla människor ifrån folkhögskolor, studieförbund och andra som arbetar med folkbildningen. För idag är det inte bara fråga om att människor ska rösta, utan det är väldigt viktigt att veta hur mycket folk kan om demokrati när de går och röstar.
Men MeToo och Nykter Frizon handlade ju mycket också om vittnesmål kring så att säga, sexuella trakasserier, övergrepp, ovälkomna närmanden. Men
ja.
Alltså är du överraskad över att sånt kommer fram?
Nej.
Att det förekommer även i nykterhetsrörelsen?
På ett sätt är jag överraskad. Därför att visserligen upplevde jag som ung pojke att vi, när vi satt på mjölkpallarna på kvällarna och pratade, så var vi pojkar ganska stöddiga och manliga och sådär. Och tittade på och talade om kvinnorna liksom lite från ovan. Okay. Det gjorde vi. Men jag hade aldrig tänkt mig att det skulle vara såna många fruktansvärda trakasserier. både våldtäkter och samtidigt alltså övergrepp på olika sätt från männen till kvinnorna. Det har jag aldrig tänkt mig att det kunde bli så. Och det här, det drabbar själva den kärnpunkten i evolutionen. Jag är anhängare av evolutionen, vilket innebär alltså att jag menar att de religiösa tolkningarna som olika religioner har, det är kulturella företeelser som är begränsade till den regionala kultur där de växte upp. Och de har haft stora fördelar genom att de har fostrat människor till vissa beteenden som har varit väldigt viktiga. Men de har byggt på ett motstånd mot andra rörelser som har lett till att man har legitimerat våldet. Och jag menar alltså att vi måste sträva efter en kulturell global utveckling som helt utesluter våldet.
Hur ser du på IOGT-NTOs framtid? Finns organisationen om 10 år?
Om IOGT-NTO kommer att mer och mer präglas och utifrån får det omdömet alltså att ja, men det är en rörelse som har mycket stor betydelse för att Sverige ska utvecklas socialt och kulturellt, då är det mycket väsentligt. Så ser jag det. Och det är då en fråga, i stort sett en fråga om vilka blir ledare inom nykterhetsrörelsen, både IOGT-NTO och Blåbandet och så vidare. Vilka blir ledare och vilken utbildning får de? Där tänker jag alltså på den utbildning som lärarna i folkhögskolorna numera får i Linköping. Alltså en utbildning som leder till att se i stort sett samhällets utveckling. Vad man behöver för insatser i samhället och från individen, från civilsamhället, för att vi ska kunna möta de nya och helt oprövade insatser som krävs på global nivå.
Din tro på utbildning och bildning är väldigt stor.
Ja, jag menar att utbildning och bildningen, om den utvecklas så att vi är verkligen intensivt upptagna utav vad som behövs för att vi ska behålla ett demokratiskt samhälle som präglas utav tillit mellan människor, av hänsyn till människors värde och så vidare, då har vi stora möjligheter att samla människor inför det som är den största utmaningen. Det är hur möter vi klimatfrågorna. Hur kan vi påverka genom 12 och 155 folkhögskolor och 10 studieförbund och många, många andra. Hur kan vi skapa en sådan inställning hos människor? Nu måste vi samarbeta för att vi överhuvudtaget ska kunna rädda den här planeten. Ja, ibland är jag väldigt tveksam när jag ser de effekter som till exempel presidentvalet i Amerika hade, med den president som du har idag. Och med de tendenser till att tolka om demokratin så som man har i olika länder som i Venezuela och Burundi och på olika ställen, så är jag tveksam. Men jag tror alltså att vi inom de närmaste 10 åren kommer så många människor att förstå hur allvarligt läget är, att vi har ledande människor på som kanske kan hjälpa oss igenom det hela.
I slutet av intervjun kommer vi in på det där med ålderskrämpor. Gösta Westlund talar om en tilltagande trötthet, om sin nedsatta syn och om problem med balansen. Men än så länge bor han kvar i radhuset där han levt i mer än ett halvt sekel. Han skriver på en serie artiklar om sina erfarenheter från folkhögskolan. Och varje onsdag träffas en grupp vänner i hans hem för att samtala kring aktuella frågor. Gösta Westlund utstrålar en stark nyfikenhet på sin omvärld.
Vad jag tror på, det är alltså att en öppenhet, en intensiv öppenhet för att överhuvudtaget försöka begripa vad som menas med att vi är här. Och då har jag kommit till det, förstår du, att vi vet inte det. Det som nu kallas för universum och är vårt, så att säga, vårt yttre verklighet, vår yttre hin, den begriper vi inte. Det är för det enda som vi försöker som människor att få grepp om det hela, det kallar vi för ljusår. Och så talar man om nu alltså att det finns stjärnor flera miljoner ljusår bort. Och då säger vi så här att vad den här skapelsen har lett till, det har vi ingen möjlighet att förstå. Än mindre kan vi förstå att i detta universum som också åtminstone på vissa delar har en minustemperatur på 253 grader minus Celsius, har en liten planet, kanske det finns flera planeter, men har en liten planet där vi bor. Och där det finns en grupp av människor, lite över 7 miljarder människor, som envisas med att i detta universum ha en kroppstemperatur på 37 grader plus. Hur skulle vi kunna begripa skapelsen som står för både detta universum och denna människa som envisas med att ha kroppstemperatur i detta, denna omgivning. Alltså, för mig är livet krympande. Och jag står bara inför frågan om hur mycket kan jag ta vara på i det som nu krymper för mig dag för dag. Därför att det finns en sak som jag försöker formulera, men som jag inte är säker på att jag kan leva upp till när jag så småningom ska lämna allt och gå över till något som jag inte vet någonting om. Och det är att så länge jag har liv så har jag ett uppdrag. Så länge jag har liv har jag mitt uppdrag. Och det uppdraget måste, och det tror jag är det centrala för oss människor, det uppdraget måste vara etiskt. Det uppdraget måste orientera sig mot det viktigaste värde som vi människor egentligen kan uppfatta. Och det är människans lika värde och möjligheter till att finna varann som likvärdiga i tillit med varann. Så.
Det var allt för denna gång. Gösta Westlund intervjuades av Accents chefredaktör Ulrika Ambjörn och musiken gjordes av Broke for Free, The Insider, Jason Shaw och Kai Engel. Fler avsnitt av podden och våra senaste nyheter hittar du såklart på accentmagasin.se.
Du har lyssnat på Accentpodden. Accent är Sveriges största tidning om droger och nykterhet och EGT-NTOs medlemstidning. Du får gärna höra av dig till oss och berätta vad du tyckte om den här podden och vad du skulle vara intresserad av att höra mer om i framtiden. Du når oss på accent@iugt.se. Du hittar våra senaste nyheter på www.accentmagasin.se eller på Facebook. Tack för att du lyssnat!